En vanlig dag med lite slentriansurfande på datorn så dyker upp minst en, ofta två, ibland 10. Har man en gång råkat klicka och titta och kanske till och med lajka, då är man algoritmernas fånge. Jag pratar om olycksfilmerna. Filmerna som dominerar mitt internet. Filmsnuttar ihopklippta till klantskalle kavalkader. Ni har sett dem. En varutransport som tappar 1000 meloner på motorvägen. En sjökapten som styr sin oljetanker rätt in i kajen. En bilmekaniker som klarar sig med 1 millimeter till godo när bussen som man håller på att laga välter. Jag lägger orimligt mycket skärmtid på de här olycksfilmerna. Det mesta är arbetsplatsolyckor som ändå verkar ha gått okej. Grundpremissen är feel good. Ingen ska skadas eller dö. Det ska vara kul. Men det är något som skaver med de här olycksfilmerna. Ibland känns det som att nej, det där var inget kul. Han gjorde faktiskt illa sig, på riktigt. Och den där millimetern mellan bilmekaniken och bussen som välte, en annan gång, kanske nästa gång, lär inte gå lika bra. Känslan är att för varje roligt klipp där någon rysk byggjobbare nästan får en järnbalk i huvudet, så finns det 20 ryska byggjobbare som faktiskt får en järnbalk i huvudet och dör. Men det får vi aldrig se, för det är ingen kul. Den här säsongen av Känsligt läge i P1 handlar om döden. Det enda vi vet med säkerhet om vårt liv, det är att det kommer att ta slut. Döden kan komma snabbt eller långsamt, önskad eller oönskad, nu eller sen. Men den knackar alltid på till slut. Döden går inte att överklaga och den skiljer inte på uteliggare och börsmäklare. I de här 6 avsnitten av Känsligt läge så träffar vi människor som på ett eller annat sätt vandrar med döden vid sin sida. Idag ska Känsligt läge handla om att dö på jobbet. Att dö snabbt, oväntat och alldeles för tidigt. Och vad det gör med de människor som man lämnar efter sig. Jag heter Uje Brandelius. Jag och min producent Emmy är på väg till Dalarna. Vägarna blir allt smalare och allt snöigare. Vi kommer fram till byn Bengtsbo, söder om Hedemora. Här bor 21-åriga Ida med sin kille och sina hästar. För 4 år sedan så dog hennes pappa i en arbetsplatsolycka. Han var byggnadsarbetare, anläggare, byggde vägar, broar, parker och torg. Grävde ner rör. Jag börjar med att be Ida berätta om sin pappa.
Ja, min pappa, han hette Thomas. Han var anläggare och världens bästa pappa. Han var helt underbar.
Om du tänker på din pappa, vad tänker du på då?
Och då tänker jag på en glad människa. En människa som sprider glädje. Alltid glad. Mm. Även fast det hade varit en dålig dag på jobbet så var han alltid glad.
Åh, herregud. Ja. Det är precis en sån där pappa man vill vara. Liksom. Mm. Men aldrig lyckas vara. Men din pappa lyckades.
Mm. Ja. Ja, han var bäst.
Mm. Tyckte du så alltid?
Ja, nej. Det gjorde man väl inte. Men vi var faktiskt väldigt sällan osams. Det var jag och pappa. Mm. Vi har alla varit så. Vi är 3 syskon. 3 tjejer. Vi har alltid varit pappas tjejer.
Vad brukade du och din pappa göra tillsammans?
Vi var mycket i garage och höll på. I huset när han renoverade, byggde ut, var man alltid med på ett hörn. Sen när jag blev lite äldre och fick moppe, då höll han på och jag satt bredvid och låtsades hålla på. Så vi gjorde lite mycket vardagliga saker också. Handla ihop och jag åkte ofta med han hem efter skolan.
Mm.
Så att vi var väldigt mycket med varandra.
Vad tyckte du var roligast att göra med honom?
Jag tror nog att det var på somrarna när han hade en Ford Edsel. Som nu.
Vad heter det?
En Ford Edsel.
Edsel, okej.
Okay. En raggabil.
Ja.
Som vi åkte
varje
sommar.
Vart åkte ni?
Säter, runt omkring.
Vad lyssnade ni på för musik?
Det var nog lite hårdrock, AC/DC.
Okej. Jag trodde du skulle lyssna på Elvis. Jag trodde det var raggar musik.
Nej, pappa lyssnade mycket på rock. Okay. Han hade väldigt blandad musiksmak.
Okay.
Mycket dålig musiksmak. Nej, så det var lite Björn Rosenström och...
Just det.
Ja.
Han är stor på landet. Har jag hört.
Ja, han är bra.
Din pappa jobbade ju som byggnadsarbetare.
Mm.
Och du gör också det?
Ja.
Är det något... Eller har det med din pappa att göra, eller?
Jag bestämde mig väldigt tidigt att jag ville bli snickare. Och jag antar att det har med pappa och jag. Men jag och pappa har ju varit och hjälpt pappas kompis och satt upp lite lister. Och pappa har byggt garage, där har jag varit med. Renovera huset, där har jag varit med. Så jag har varit med på mycket av det man gör i yrket.
Mm. Han, din pappa, fatta?
Jag tjatade om det egentligen. Att jag skulle ju bli snickare.
Mm.
Det var ju en sak som var klar.
Var han glad över det?
Ja, det tror jag. Jag tror han tyckte det var kul.
Mm.
Och min stora syster, hon utbildade sig ju till billackerare.
Mm. Hon tog raga bilen och du tog garaget.
Ja.
Mm. Då har ni lite så här täckt upp för er pappa.
Ja.
Känns det så?
Men lite. Hon har ju faktiskt pappas Edsel. Så hon har ju bokstavligen tagit över hans bil. Och jag har också en bil som pappa hade. En Mercedes.
Mm.
Kompakt. Och lilla syster, hon är ju fortfarande, hon är bara 11.
Mm.
Så mamma har ju sparat pappas motorcykel till henne.
Mm. Mm.
Så att vi håller ju kvar i allt.
Mm. Ta det.
Hon vet ju att jag sitter där. Ah, hallå. Mm, just där. Vad sa du?
Det är Idas kille som ringer. Han är lastbilschaufför. Han ringer för att berätta att han blir sen hem.
Ja, det var bra.
Kanske för att Ida inte ska bli orolig.
Ja, puss, hej.
Vintermörkret sänker sig över den lilla byn i Dalarna. Jag tänker på det där med att Ida och hennes systrar har delat upp sin döda pappas fordon mellan sig och hans arbetsuppgifter. Och hans tatueringar. Jo, faktiskt. Ida har låtit en tatuerare kopiera Idas pappas tatueringar på Idas armar. Kanske är det så att minnessaker, sådana som man kan se, känna, dofta och höra, kanske blir sådana saker viktigare när döden kommer oväntat och plötsligt. När man som anhörig inte hinner ta farväl. Då kanske det kan kännas bra att åka omkring i pappas raggarbil. En raggarbil som bär dig som den sista droppen diesel, redo att visa dig världen. En sorts ställföreträdande pappa med Björn Rosenström på högsta volym. Jag funderar på vad mina barn skulle vilja spara om jag dog hastigt. Pianot kanske, där jag brukar sitta och göra låtar. Men det är så tungt. Så efter några flyttar skulle det nog ryka i alla fall. Plus att inget av mina barn är särskilt intresserade av att spela piano. Att säga att Ida och hennes systrar går i sin döda pappas fotspår, det är ingen överdrift. Och det råder ingen som helst tvekan om att pappa Thomas var en mycket, mycket älskad pappa. Jag ber Ida att berätta om vad som hände den där dagen när en mycket älskad pappa blev en mycket saknad pappa. När allt i Idas liv blev annorlunda. För alltid.
Ja, först och främst så var det en helt vanlig dag. Jag åkte till skolan som vanligt. Hade min dag. Satt mig på bussen och åkte hem. Sen väl i Säter, då skriver mamma till mig att jag måste komma till mormor som har en lägenhet i Säter. Jag tjafsar väl emot lite och liksom, nej, jag ska hem till min pojkvän. Jag förstår inte varför jag ska komma dit, och får du ju säga. Och hon sa bara, nej men din syster kommer hämta upp dig. Nu kommer du hit. Så att jag tänkte, blev lite sur liksom, ja, jag lär väl. Så jag började gå lite mot mormor, så kom de och hämta upp mig. Min syster och hennes pojkvän. Och då säger hon att pappa finns inte mer.
I bilen?
Ja. Mm. Och jag... Jag bara vrålar rakt ut. Mm. För det finns ju inte på kartan att något sånt här skulle kunna hända.
Nej.
Så vi åker hem till mormors lägenhet. Och jag kommer in, möts av mamma, som bara vrålar rakt ut och frågar vad hon ska ta sig till nu. Hon vet inte vad hon ska göra. Hur ska det här gå? Och bara... Det är bara kaos. Prästen är där. Polisen är där. Och vi bara står och är helt förstörda. Åh, nej. Man kan ju inte tänka att något sånt här ska kunna hända.
Nej. Kom du ihåg där i bilen när din syster berättade? Kom du också kunden när du förstod att det var sant? För jag antar att det tar väl lite... Några sekunder.
Nej, man förstår inte.
Nej.
Alltså, det gick veckor.
Ja.
Han hade ju sin jobbbil hemma. Och också hans vanliga bil.
Mm.
Och man tänkte ju, alltså, jag vet inte hur länge, att en millisekund tänkte man, åh, pappa är hemma. Flera veckor efter.
Aha.
När man kom hem från skolan.
Okej.
Okay. Så fort man såg bilen, då tänkte man, nu är pappa hemma.
Ja.
Alltså, det kan komma dagar än idag.
Mm.
Att liksom, jag menar att... Nej, man har någon fundering om något, ja, i stort sett vad som helst.
Mm.
Bilen eller om man ska bygga någonting. Att där en millisekund tänka att jag ringer nog pappa och frågar.
Har du liksom gjort saker som mildrar dödens effekter? Jag vill säga? Alltså... Har du någon handduk som man använder eller någon så här grej som doftar av honom? Eller liksom, har du lyssnat på telefonsamhälleden eller sådana saker? Har du gjort sånt?
Mm. Jag... Bland det första jag gjorde var faktiskt att hämta en tröja som var hans. Den hade jag bredvid mig på kudden länge. Jag har hans jacka som jag använder dagligen. Hans bil.
Mm.
Ungefär en person i veckan dör på sin arbetsplats i vårt land. En dödlig arbetsplatsolycka blir en pinne i statistiken. Men bakom varje pinne så döljer sig oändlig sorg, familjer slagna i spillror och livslång saknad. Människor som dör på jobbet är, precis som Idas pappa, ofta i sin mest aktiva ålder. De dör mitt i steget, på väg mot framtiden som är full av planer och drömmar. Det är människor vars död lämnar djupa sår hos barn, föräldrar och fruar. Jag säger fruar för nästan 9 av 10 personer som dör på jobbet är män. Män som jobbar med tunga transporter, höga höjder, farliga substanser, vassa maskiner, höga temperaturer. Det är ibland en kort väg mellan liv och död. Lyftkranen tappar greppet om betongblocket. Lastbilen med sprängsten töms för fort. Stegen och för skorstenen är täckt av is. Långtradaren kör in i mitträcket. Att dö på jobbet innebär att dö utan förvarning. Att inte hinna ta farväl. Och att som anhörig inte få så mycket som en sekund till att förbereda sig mentalt. Jag frågar Ida vad den situationen gjorde med henne.
Jag blev väldigt sur. Jag kan än idag vara väldigt sur och upprörd på andra människor som klagar på att deras pojkvän har gjort slut eller de inte fick jobba kvar på det stället de ville jobba på. Folks vardagsproblem kan göra mig så jäkla sur och upprörd. För att de vet inte vad jag går igenom. Vad min familj har gått igenom.
Jag förstår.
Ja. Jag gick ju in i en period ganska direkt att jag klarade inte av att höra folk skratta. Jag tyckte inte om när jag själv skrattade. Jag kände ju typ skam, skuld över att jag får sitta och skratta.
Mm.
Men på något vänster så fortsätter man.
Mm.
Man gör det man måste. Man går i skolan, gör sina läxor. Man lever på.
Mm. Det är så märkligt det här med döden, för att den som drabbas av döden, alltså den som dör, är ju den som egentligen blir mest påverkad av det som händer. Det finns ju så många människor som vars liv blir påverkat om man går bort. Men själv är man bara borta.
Mm.
Jag hade ingen bra fråga till den teorin, men känner du, har du tänkt om tankarna? Att din pappa slipper all den här jävla sorgen?
Ja. Jag tänker ju typ att han fortfarande finns någonstans. Bara inte här. Med oss.
Mm.
Ja.
Har du varit arg på din pappa någon gång? Alltså efter han dog?
Nej. Eller mer besviken på att han agerade som han gjorde. Att han faktiskt gick ner i schaktet.
Ja, för det har vi inte pratat om. Hur han dog?
Mm.
Hur dog din pappa?
De höll ju på att dra några rör i marken. Ungefär 4 meter djupt. Och det var ju ingen som ville gå ner där. De hade ju ingen skyddsutrustning eller någonting. Så att de var ju väl medvetna om att det kan rasa. Men troligtvis tänkte de att det har ju inte hänt än. Så att det kommer inte hända. Så han gick ju ner som vanligt och jobbade. När den ena schaktväggen gav vika och rasade in. Och begravde han.
Och han dog med en gång.
Vad vi vet så gjorde han det.
Mm.
De började ju gräva direkt. Med både grävskopa och spade. Och när väl ambulanspersonalen var där, då sa väl de till att de ville ju inte gå ner om de inte hade skydd. Vilket är förståeligt. När det precis har rasat. Och då ska de ju ställa ner en, jag tror det heter schaktkassett. Det är liksom två väggar som du ställer ner i schakten för att förhindra just ett ras. Men det gick inte ner. För att de har till och med grävt så pass smalt att kassetten inte ens fick plats. Så att de fick ju jobba ganska mycket innan de ens kunna få upp han.
Mm. När Ida berättar om de bristande säkerhetsrutinerna som ledde fram till hennes pappas död, så är det omöjligt att inte tänka att han dog i onödan. Det debatteras flitigt om hur vi ska stoppa det så kallade onödiga våldet. Unga män i förorten som har ihjäl varann. Eftersom statistiken säger att fler människor i Sverige dör på jobbet än i gängkrigen, så borde vi kanske debattera lika flitigt om hur vi ska stoppa de onödiga arbetsplatsolyckorna. Företaget som Idas pappa jobbade för dömdes senare av en domstol som ansvariga för Idas pappas död. Ett dödsfall som enligt domstolen alltså hade kunnat undvikas. Ett onödigt dödsfall.
Mm. Kan du ibland tänka på om din pappa hade fått bli gammal? Hur han skulle vara då? Ja.
Mm.
Eller se ut? Alltså, brukar du tänka på någon sorts fiktiv framtid ibland?
Mm. Jag tror ju då att mamma och pappa hade varit ett lyckligt par. Lite, jag vet inte, småbusiga.
Mm.
En tant och gubbe som är lite småbusiga liksom. Och jag tror att pappa hade ju haft, han hade ju jättedålig humor. Han hade precis, jag har ju tagit hans humor.
Pappa skämt?
Ja, lika, jag har lika dålig humor.
Kommer du ihåg pappa skämt som han drog?
Nej, inte på rak arm. Men jag har ett minne av när vi satt och kollade på, vad heter det här, skämtprogrammet. American Funniest Videos.
Just det. Jag vet inte menar.
Ja.
Där de skickar in roliga videos, ja, där de ramlar och, ja, gör illa sig.
Och då var det en så jäkla dålig video. När de kastade ut ett badkar från en balkong.
Mm.
Och badkaret fastnade ju ståendes i gräsmattan. Och vi skrattade så mycket. Och det liksom, det var alltid så här jättedåligt. Som egentligen inte är kul. Men vi tyckte ju att det var skitkul. Så jag tror att han hade ju hållit kvar i det.
Ja. Jag känner jättemycket från min dotters relation.
Mm.
Hon är 18 och vi också så här. Och tycker om att skratta åt saker. Det är en sån oerhörd gemenskap i det med att skratta åt samma saker. Det är liksom, det är närmast man kan komma en människa, tycker jag nästan.
Mm.
Att man har samma humor.
Liksom.
Mm.
Mm. Det bygger mycket på en relation.
Mm.
Det gör det.
Du har lyssnat på Känsligt läge i P1. Producent var Emmy Bergqvist och programmet gjordes av Munk Studios. Jag heter Uje Brandelius och tackar för att ni lyssnade.